Gott att just du är här. Jag bär på den tron på något sätt att jag tror att du har kommit hit för ett syfte. Att du har kommit hit för att få ett ord ifrån honom. Jag tror, det är ju bra när man är pastor, men jag tror på Gud. Jag tror på att Gud faktiskt kan möta med människor. Jag tror att Gud kan möta med just exakt där du är just nu och det du behöver just nu. Därför att när vi sitter ett helt gäng som vi gör just nu i ett rum så vet jag att det är olika situationer, det är olika behov. Det kan vara glädjeämnen, det kan vara utmaningar, det kan vara frågetecken. Det kan vara omöjligheter som vi inte ser någon utväg ifrån. Och där vill Gud komma med ett ord, men uppmuntran faktiskt kanske också peka och visa vilken väg du ska gå. Och vi är ju precis som Mattias. Visst är han skön, Mattias? Så temat idag är ju fortsättning på utvald. Och på tal om Mattias här nu så ska temat predikan heta Från kaos till kalibrerad. Det var ett skämt. Men från kaos till kalibrerad. Jag vet inte alls var någonstans i livet du är. Men du kanske någon gång har upplevt kaos. Jag tror att om jag säger kaos så kanske det är på något sätt ändå du tänker på någonting. Du kanske tänker, ja det är mitt liv. Eller så tänker jag, det var mitt liv. Eller det här, jag känner någon som verkligen. Någonstans kan du tänka i alla fall, kaos är ju rörigt. Det är frustrerande, det är jobbigt. Eller hur? Kaos är inget kul. När man säger kaos så känner man inte, yes, mer. Det gör man inte, eller hur? Och det jag vill tala om, utifrån ordet utvald, så vill jag tala med dig lite grann om att kunna gå ifrån kaos till att faktiskt känna att man är kalibrerad. Det vill säga att någonting har hänt. Någonting har rättats till. Det är inte kaosigt längre, utan det på något sätt har rättats till. Och så är man kalibrerad. Det vill säga man är fokuserad. Det vill säga man på något sätt har hittat ett spår. Är ni med? Det finns saker. Jag är inte jättebra på verktyg, ni som känner mig så. Va? Men när jag jobbade på Sapa så använde vi något som hette skjutmått. Och jag var ju den killen på jobbet. Och man kunde, kan du gå och hämta synvinkeln där? Så gick jag och letade efter synvinkeln. Jag var ju den. Men jag vet, använde skjutmått så behövde man kalibrera skjutmåttet. Man behövde fixa till det så att man visste att när man mäter det så är det exakt. Och från kaos till kalibrerad. Vi lever ju idag i ett samhälle där det kan vara kaos på många olika skikt, på många olika sätt. Faktum är att det är många människor som mår dåligt eller mår mindre bra. Får inte ihop livet. Man kanske, någon gång har du känt, jag hinner inte med allt. Och det finns många människor som söker frid. Man söker syfte, man söker ordning, man söker struktur. Man börjar hitta att nej, men nu är det exakt så här. Nej, då måste man ändra att det ska vara så här istället. Och då blir det kaos. Vi är lite olika människor, men en del av oss, vi vill ha perfekt struktur. Och en del är ganska så frifräsare så där då. Men hur den är så kan det bli kaos och vi behöver kalibreras. Och när jag pratar om kalibrerad så pratar jag om att på något sätt rikta in sig, ställa in hjärtat så att man kopplar på något sätt med Gud. Och vet du vad? När man är kalibrerad så kan man känna frid när det är kaos. Och när man är kalibrerad med honom så kan man göra det. Jag tror att det här är en stor fråga. Det korta svaret, det är ju faktiskt att på något sätt finna och uppleva och förstå vad amazing grace betyder. Alltså förundlig nåd. Amazing grace. När man på något sätt både finner, förstår och upplever det, så tror jag att man på något sätt har lättare för att man blir kalibrerad. Man har lättare att kunna ta förändring. Man har lättare att kunna hamna där man har upplevt. Man pressen släpper och man upplever amazing grace. Jag såg en jättekort video bara som bara visade. Det var faktiskt en kyrka som hade något tema och som hette How Sweet the Sound. Hur underbart är inte ljudet av Amazing Grace. Och bara den lilla korta 20 sekunders videon visar vilken skillnad det är. Om du bara tittar på den här. Det var inte lång video. Men jag vet inte om ni tänkte på det. Det var svart och vitt och så blev det färg. Och det var väldigt hetsigt. Mycket som hände och så helt plötsligt så var det skog och lugn och så vidare. Det var på något sätt how sweet the sound, amazing grace. Och därför min, jag har tre punkter så vet ni. Har ni det klart för er? Och min första punkt är faktiskt amazing grace, how sweet the sound. Det är min första punkt som jag vill bara nämna om. Och vi vill inte stanna för länge, men vi ska läsa lite Bibeln. Vi ska läsa från Efesbrevet kapitel 2. Om du följer med mig och läser här, du har det på skärmen eller du har det i din mobil eller din faktiska Bibel, så och anteckna gärna. Extra poäng i himlen om du antecknar. Efesbrevet 2 och vers 1 så står det så här. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren av luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Det här är ett fantastiskt stycke som kan uppmuntra dig att vara i Efesierbrevet kapitel 2 ibland. Därför att det är väldigt mycket. Och ska man sammanfatta, det här är evangeliet väldigt sammanfattat, de här 10 verserna. Ska man sammanfatta det i 4 ord så skulle jag ta första ordet. Du var. Det står så här, du var död. Det var dött på insidan, det var inte vid liv. Du var död genom dina synd och överträdelser. Men nästa ord är, men Gud, han gjorde någonting åt det. Och hur gjorde han det? Jo, av nåd så gjorde han någonting åt saken för oss. Är ni med? Och det står, inte av våra egna gärningar som vi så ofta ramlar tillbaka till. Därför tror jag vi behöver lägga den här grunden för att förstå att någonstans behöver man ha den grunden. Att man kan inte bara vara tacksam för frälsningen om man inte vet vad man blivit tacksam ifrån. Men någonstans måste man veta, vad är det vi har blivit frälsta ifrån? Vad är det vi kan vara tacksamma för? Varför sjunger vi lovsång för? Jo, men det är gott att sjunga lovsång för Gud är god. Ja, men han har gjort någonting, eller hur? Vi var döda, men nu lever vi. Hans nåd är det som har gjort detta. Är du med? Amazing Grace är ju en otroligt stark sång, skrivet av en som insåg sin ruttenhet utan honom. Och att Gud i sin nåd ändå kan ge nåd och hjälp. Det står så här i Psaltaren. Herren är nära de som har ett förkrossat hjärta och frälser de som har en bedrövad ande. Det låter ju kanske lite sådär tungt, sådär, men det är inte tungt. Det är något helt fantastiskt att kunna leva bruten, att kunna leva med ett hjärta som faktiskt är mjukt och brutet och inser jag behöver dig och jag behöver dig varje dag. Är du med? Och det här är en grund som man ska stå på och behöver stå på om man ska kunna kalibrera sig och på något sätt hitta det här livet där vi är trygga i det som Gud har utvalt oss till. Men det här är en grund att stå på. Därför var det punkt nummer 1. Punkt nummer 2 vill jag bara kalla så här. Tufft betyder inte done, alltså färdigt, utan snarare tvärtom. Och jag vill bara också ganska kort gå igenom den här punkten. Men jag tror att det är så här. Att när du är på något sätt kalibrerad med honom. Är tajt med Gud. Så tror jag du kan lära känna Gud i en tuff säsong. Vårt samhälle är på något sätt byggt på att när det blir tufft, då flyr vi. När det blir tufft, då gömmer vi oss. Då sticker vi. Därför att det blir jobbigt. När det pressar på, då vill vi liksom bort. Vi vill inte prata med någon annan. Vi vill gömma det. Vi vill gömma det under mattan eller vad vi än gör. Det är liksom lite naturligt i oss, tyvärr. Och det är många som omfamnar, när det är jobbigt, kan omfamna bitterhet. Och man vill på något sätt bara hoppas. Man trycker ner och hoppas att det försvinner. Ibland kan det försvinna. För annat tar över. Men ibland så trycks det ner. Och oftast är det så här. Det som trycks ner, det kommer någon gång upp. Därför så tror jag det är bättre att förstå att när du går igenom en tuff säsong, så finns Gud med dig. Och tufft betyder inte done. Det betyder inte att det är slut. Det kan betyda verkligen tvärtom. Att du kan lära känna Gud. Låt mig bara få läsa från Psaltaren 84. Och du kommer få det på skärmen också. Psaltaren 84 står det så här. Är ni med mig? Det blir lite bibelstudium. Saliga, det vill säga glada, är de som bor i ditt hus. För de lovar dig ständigt. De prisar, lovar, upphöjer dig ständigt. Sela. Saliga är de som har sin styrka i dig. De som har dina vägar i sitt hjärta. Och lyssna här. När de vandrar genom Tåredalen, gör de den rik på källor. Och höstregnet täcker dem med välsignelse. Så därför när jag säger så här, att jag tror att en tuff tid behöver inte betyda dön. Det kan betyda att du lär känna Gud ännu mer. Det kan betyda att du faktiskt kan få andra sidor. Det flyter inte bara på. Jag säger inte att vi ska stå i tro för tuffa tider. Men det tror jag ingen av oss gör. Hoppas jag inte. Man gör ju inte det naturligt. Hoppas det blir jobbigt nu den här hösten. Det är inte något vi liksom den här sommaren hoppas jag blir eländig. Det är ju inte så. Vi hoppas ju på det positiva. Men vi vet ju alla att ibland går vi igenom tuffa tider. Och vet du vad? Ibland då så tappar vi tron. Vi lägger in ordet varför. Vi lägger in och vi grubblar. Och vi gör så mycket istället för att faktiskt gå till honom. Och han låter han omfamna oss. Därför att han vill hjälpa oss igenom. Så när du är på något sätt kalibrerad, så behöver inte du lika lätt bli stressad av en tuff tid. För även i en tuff tid kan du bevara tron, och din tro kan till och med växa. Är du med? Ibland är det så här. Det var någon som sa så här. Jag tror du får det på skärmen. Den här världen applåderar en färdig produkt. Men vår Gud, han applåderar processer. Jag tycker det är bättre på engelska. Jag bara nämner det också. This world glorifies the finished product. Our God glorifies the work of progress. Och vi är alla under en resa. Vi är alla i process. Och du kanske känner, om det här området är så tufft. Vet du vad? Låt det vara tufft. Låt det vara work of progress. Låt det vara ett arbete. Men Gud vill hjälpa dig. Gud vill styrka dig. Du ska inte gömma dig och låtsas som inte det där. Du ska fejsa det. Möta det, och han vill hjälpa dig. Njut av Gud och livet när du är på toppen. Men lär känna honom på djupet i dalen. Det är min uppmuntran till dig. Och jag vet att det är lätt att skriva på skärmen och säga. Det är lite tuffare i skarpt läge. Men jag tror fortfarande det är sant. Och jag tror fortfarande, om man går lite från kaos till kalibrerad och tänker till. Och på något sätt så tror jag Gud verkligen kan hjälpa oss här. Oss allesammans. Nu kommer jag till min tredje och sista punkt. Och den absolut längsta. Och den är lite annorlunda, men den heter Druvklasar är för dig. Druvklasar är för dig. Och ni vet ju att kristna, ordet kristen kommer från Kristus. Och vi kallar oss också för troende. Det betyder att ett annat ord för tro är att man litar på någonting. Man har förtröstan på någonting. Jag brukar ofta ta den här bilden, om jag sätter ett barn som får stå på den här talarstolen. Och det barnet inte känner mig och jag säger hoppa. Det är inte alls säkert det barnet hoppa. De känner ju inte mig. För tänk om jag gör så här. Aj. Men om det barnet känner mig, så vet det barnet att det skulle jag aldrig göra. Är du med? Det är tro, det är förtröstan. Det är på något sätt att lita. Att man faktiskt vågar hoppa. För vi vet att Gud tar hand om oss, tar emot oss. Och tro är ju en Bibelns definition. Om man läser Hebreerbrevet kapitel 1 till exempel, så är det definitionen en övertygelse. Om saker man inte ens kan se. Det är en fast tillförsikt, en på något sätt en inre säkerhet. På någonting man hoppas på. Någonting man ser där framme. Tro är en övertygelse. Det är ju inte på något sätt att jag hoppas, jag tror det ska bli fint väder imorgon. Och i Sverige, det har man ju ingen aning. Det svänger fort. Men Gud svänger inte. Han kan vi på något sätt veta och känna till. Är du med? Och vad kommer nu den här konstiga punkten druvklasa är för dig? Jag tror att Gud har kanske inte det mest lätta livet där allt bara går som på en räkmacka. Men han har ett fantastiskt liv för dig. Jag tror att han vill att du och jag ska få bli till välsignelse för andra. Han vill inte att du ska vara människa som bara ska få välsignelse. Han vill att du ska kunna vara en hjälp och en uppmuntran till andra människor. Jag ska berätta, och jag har samlat ihop bara några bibelord som visar ihop det här. Men jag ska berätta om Kaleb och Josua. Två av mina favorites i Bibeln. Kaleb och Josua. Om du fick välja ett av namnen så skulle du välja Josua, tror jag. Nej, Kaleb är ett coolt namn också. Men det var att jag hörde någon en gång som sa fel under en hel predikan och sa kabel hela tiden. Så jag är alltid rädd att jag också ska säga det. Kabel. Okej, Kaleb och Josua. Men i alla fall så stack de ut lite grann. Så här är det. Om vi bara i fjärde Mosebok kan du läsa kapitel 12 och 13 och 14 också. Så har du den här storyn som jag bara ska sammanfatta. Men de hade blivit lovade. Någonting som kallas i Bibeln för ett löftesland. De hade blivit lovat något fantastiskt. Så skulle de skicka iväg. Det står så här i kapitel 13, vers 18 står det till exempel. Mose sände iväg dem. Jag tror det kommer upp på scenen här, på skärmen här. Mose sände iväg dem för att speja i Kanans land. Det vill säga löfteslandet. Och så står det så här. De kom till Druvdalen. Där skar de av en gren med en ensam druvklase. Den bar sedan på en stång av två män. Och så står det. Dessutom tog de granatäpplen och fikon. Granatäpplen som är så gott. Eller hur? Jag tycker det är fantastiskt. Men hur som helst. Det är Camilla som har lärt mig tycka om granatäpplen faktiskt. Och sen när de hade varit där. Så de var där och kikade och tittade i det här landet. Så skulle de komma tillbaka. Det var ett helt gäng med spejare. Och två av dem var Kaleb, sa jag rätt, och Josua. Och det här gänget kom tillbaka. Så står det så här. De avgav rapport för dem och hela församlingen. Och visade dem landets frukt. Och så står det så här, de sa till Moses. Vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung. Och här är frukt därifrån. Men. Ibland måste vi lära oss säga amen istället för men. Ibland måste vi lära oss säga tack istället för ack. Eller kvack. Som en del sjunger. Hur som helst. Vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen mjölk och honung. Och här fruktar på. Men folket som bor i landet är starkt. Och städerna är befästa och mycket stora. Nu börjar det bli jobbigt. Och de fortsätter. Vi såg också jättarna där. Anaks barn kom från jättestammen. Och vi var som gräshoppor i våra egna ögon. Och så står det. Det tycker jag är lite roligt. Och så var vi också i deras ögon. Hur gick det till? Frågade de dem? Eller hade de en konversation med dem? Eller var det bara ett hjärnspöke? Var det bara någonting som de hade fått för sig? Jag tror det. Och här, om vi bara stannar lite här, så var det ju, kom de med rapporter, men så berättade de också, vi har inte en chans. Det var ju budskapet. Yes, det var fint, men vi har inte en chans. Hur ofta är det inte du och jag kan se någonting, vi kan uppleva någonting, vi kan få ta, vi på något sätt kan fånga någonting i vårt hjärta och se att det här är för mig. Det här är ett liv för mig. Det här är ett liv mellan mig och Gud. Jag ska få göra det här. Man på något sätt, en dröm väcks. Kanske inte de här enorma drömmarna. Men det är någonting. Finns någonting, en längtan, en talang eller någonting, gåva som på något sätt spirar i dig. Och så har saker hänt i livet. Det har kraschat i livet. Och det har hänt massa saker. Jag lyssnade på någon bara i veckan här som hade varit i... varit sexuellt utnyttjad i över 8 år under uppväxten. Och det här var 30 år senare, så berättade hon att nu är det i över 20 år som jag inte varit utnyttjad. Utan jag har fått hjälpa människor. Jag har fått tala tro till människor. Tänk om jag hade fastnat i de 8 åren och omfamnat det allt hemska som har hänt mig. Och stannat där och sagt att jag klarar aldrig inte. Jag är förstörd. Jag är trasig. Är du med? Men någonstans så vände det och det blev att nu, just nu i det hennes liv, så är det längre mer år där hon har fått vara en hjälp för andra människor. Till och med utifrån det hon har varit med om. Är du med? Och här berättar de då hur tufft. Jag vet inte alls de som de berättar om. Det står ju att de berättade det här för församlingen, för folket. En rapport för hela församlingen, står det, en rapport. Och jag vet inte hur de tog emot det. Men många är övertygade om att en del tänkte, ja men det går ju inte då. Nej, jag vill inte. Åh fy, nej jag klarar inte det. Eller någonting. Jag har ingen aning, men de var ju säkert påverkade av de rösterna. Vilken röst lyssnar du på? Och då tycker jag om att det står så här. Om vi bara går vidare nu i den här berättelsen, står det så här. Men Caleb... Det står ju så här, men de här var för tuffa, det här var för tufft och folket i landet, bor i landet är starkt. Här står det så här, men Caleb, de lugnade folket inför Mose och sa, låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannoliken, det vill säga, absolut, vi kan göra det. Men männen som hade gått upp med honom, personer som har sett samma saker, sa så här, vi kan inte dra upp mot det folket för de är för starka för oss. Här plötsligt kommer 2 röster om samma, de har sett samma saker, men det är 2 röster. Och vet du vad, det är så i våra liv också, att ibland måste vi bestämma, vilken röst ska jag lyssna på? Vilket håll ska jag lyssna på? Vilket ska jag omfamna? Ska jag vara i självömkans dike och tycka synd om mig själv? Med all rätt kanske, du har varit med om saker och du ska bara hålla fast vid det. Och folk ska minsann förstå allt du har gått igenom. Eller ska du på något sätt resa på dig och istället bestämma att se att sannoliken, absolut, jag kan vända på det här. Det är ett gäng år där det är tufft, där jag har haft det tufft. Men vet du vad, jag har många år kvar. Och där kan jag få vara med och vara till en välsignelse. Gud kan till och med omvandla den tuffa tiden till något som är till välsignelse för andra människor. Come on somebody. Och det står så här i 4 Mos 14:24. Nu sammanfattar jag där, du får gå hem och läsa och titta. Men det står så här. Och det är Gud som någon som hör från Gud här. Och det står så här. Men i min tjänare Caleb är en annan ande. It's another spirit. En annan ande. Han har ju allt följt mig. Därför ska jag föra honom in i det land där han nu har varit. Och hans avkomliga, hans släktingar, hans barn och så vidare. Barn. De ska få ta det i besittning. Det står att i Caleb och i Josua så var det en annan spirit. Det var en annan style. Det var en annan syn på det hela. Och vet du vad? Man brukar prata om det här som att det var trons ande. Det var en ande av tro. En ande av att Gud kan göra det här. Och jag vill uppmuntra oss idag. Jag vill uppmuntra dig idag personligen. Där du står i livet. Så kan du faktiskt utveckla Du kan gå från kaos till kalibrerad. Du kan gå ifrån att på något sätt inte tro att det alls är möjligt till att tro att sannoliken vi gör det. Jag ska göra det. Jag kan. Du kan resa på dig. Det finns så många röster idag som säger du är kass, du är värdelös, du är ful, du har mjäll. Du fixar inte det här. Det är så många röster som säger saker till dig. Men du kan faktiskt bestämma dig att dra ner rullgardinen för de rösterna. Vända på dig och faktiskt lyssna på röster om den här boken. Från den här boken. Från Gud själv som inte säger du är körd, det är över. Han säger inte det. Han säger jag tror på dig. Och jag har skrivit så här. Gud tror på dig när ingen annan gör det. Så när ingen annan gör det så gör Gud det. På grund av det Jesus har gjort för dig. Som vi börjar med i punkt 1. Det handlar inte om dig. Det handlar om han. Vad han har gjort för dig. Okej? Okay? Och jag tror att det är så. Att ibland så har vi lyssnat på de där rösterna som har sagt att jag fixar inte det. Jag kommer inte kunna vända på det här. Eller jag kommer alltid kunna vara så här. Jag kommer aldrig kunna lösa det här. Är du med? Men Gud säger till dig. Jag älskar dig. Jag har en plan för ditt liv. Jag kan ta hand om dig. Jag kan lösa det här. Du kanske har tankebanor. Du kanske har tankemönster som på något sätt snurrar hos dig. Och som hela tiden tar tillbaka dig till att du är defeated. Att du är kass. Att du är körd. Jag kommer alltid komma tillbaka till de här vanorna. Jag kommer alltid komma tillbaka till de här att du är fast i olika saker. Jag kommer inte kunna komma ur de här vanorna. Det är en lögn. Och jag tror att Gud säger till dig idag. Jag kan lyfta dig. Jag kan hjälpa dig. Du kan få bli till välsignelse för andra människor. Och Gud säger. Jag kan till och med använda det du har varit med om. Och du kan få en ny tid. Och jag älskar att Guds ord säger så här. Att idag är frälsningens dag. Nu är den välbehagliga tiden. Andra Korinther kapitel 6, jag tror det är vers 2. Men det står att nu är frälsningens dag. Nu är den välbehagliga tiden. Som inte nu, när. Och om inte du, vem? Gud har en plan för dig och han vill använda dig. Oavsett vad du har gått igenom eller går igenom just nu. Oavsett vad du har för ålder när du sitter här idag. Från den yngste till den äldste så kan du få vara till välsignelse för så många andra människor. Och det är en ny tid. Och det ordet som kom till mig när jag förberedde mig inför det här och när jag visste att jag kommer komma till slutet av min predikan, vilket jag har gjort nu, så är det just det ordet som jag vill tala ut över dig. Och det är upp till dig om du vill ta emot det. Men jag tror på en ny tid. Jag tänkte på det igår och i fredags när jag satt och tänkte och förberedde om det här. Det är en ny tid. Och jag tror på det när det gäller vår församling. Att det är en ny tid. Att få se skörd, att få se människor finna Jesus, lära känna honom, bli starka i honom. Människor som har varit fast i skit. Men faktiskt bojorna bryts och man kommer ut i frihet. Det är inte dags för dig. Och sadla ner eller på något sätt lägga på lite autopilot och slappna av. Det är dags för dig att på något sätt växla upp och ge ditt liv till honom på nytt. Ska vi stå upp tillsammans?